Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 20th Century är en samhällsanalytisk och marxistiskt orienterad fackbok av Harry Braverman, förstutgiven 1974. Boken undersöker hur arbetets villkor förändrades under 1900-talet när storföretag, monopolkapital och vetenskaplig arbetsledning fick allt större inflytande. Braverman skriver inte främst om en enskild bransch utan om själva arbetsprocessen, alltså hur arbete organiseras, styrs och delas upp. Hans syfte är att visa hur arbetsuppgifter förenklas, styckas upp och flyttas från arbetare till ledning, så att kunskap samlas högre upp i hierarkin medan den som utför jobbet får mindre inflytande. Det gör boken viktig både för den som vill förstå arbetslivets historia och för den som vill se hur modern organisation påverkar maktbalansen mellan arbete och kapital. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första Bravermans huvudtes, att arbete degraderas när kapitalet centraliserar kunskap och kontroll. Bokens kärna är att det moderna kapitalet inte bara köper arbetskraft utan också omformar själva arbetet för att göra det lättare att styra och billigare att använda. Braverman menar att detta blir särskilt tydligt i det monopolkapitalistiska skedet när stora företag får möjlighet att standardisera produktion, pressa kostnader och flytta beslutsmakt från arbetare till ledning. Resultatet blir inte bara effektivisering utan också en försvagning av arbetets innehåll. Arbetsmoment bryts ner, yrkeskunskap förlorar värde och den som arbetar får mindre överblick över helheten. Det viktiga är att Braverman ser detta som en strukturell utveckling, inte som en tillfällig ledningstrend. Han försöker förklara varför arbetet i allt fler miljöer blir enklare att övervaka men fattigare som mänsklig aktivitet. Därför är boken både en kritik av industrialiseringens sociala följder och en analys av hur makt byggs in i produktionssystemet. För det andra, Taylorism som metod för att skilja planering från utförande. En central del av boken är kritiken av scientific management, särskilt Frederick Taylors idéer om att arbete ska mätas, standardiseras och styras vetenskapligt. Braverman visar hur Taylorismen inte bara handlar om bättre effektivitet, utan om att skilja tänkande från görande. Planering, kunskap och beslut samlas hos chefer och tekniska experter, medan arbetaren reduceras till att följa instruktioner. Denna separation mellan conception and execution är avgörande för Braverman, eftersom den förklarar hur yrkesskicklighet kan tömmas på innehåll utan att produktionen nödvändigtvis stannar. Boken visar också att när ledningen monopoliserar kunskap kan den lättare kontrollera tempo, metod och arbetsdelning. På så sätt blir arbetsplatsen sig mer förutsägbar för kapitalet, men också mer fragmenterad för den som arbetar. Braverman använder Taylorismen som ett exempel på hur modern ledning kan framstå som neutral teknik, samtidigt som den i praktiken omfördelar makt från golvet till kontoret. För det tredje, hur arbetsdelningen gör yrken mer specialiserade men arbetet mindre självständigt. Braverman lägger stor vikt vid arbetsdelningens historiska utveckling, från hantverksliknande arbete till mer uppsplittrade industriprocesser. När arbete delas upp i allt mindre moment kan företaget lättare anställa billigare arbetskraft, standardisera utbildning och minska beroendet av erfarna arbetare. Det innebär att vissa delar av produktionen blir mer specialiserade på ytan, men själva arbetsuppgiften blir smalare och mindre självständig. Braverman ser detta som en form av deskilling, alltså att kvalificerat arbete töms på kompetens och ersätts av rutinerade, styrda moment. Det är en viktig poäng eftersom många ofta tänker att teknisk utveckling automatiskt höjer arbetets nivå. Här visar boken istället att tekniken ofta används för att omfördela kompetens, inte bara för att skapa ny. I praktiken betyder det att arbetaren får mindre möjlighet att planera, improvisera och använda yrkesomdöme. Arbetsdelningen blir därför både ett produktionsmedel och ett kontrollmedel, något som förändrar relationen mellan människor på arbetsplatsen. För det fjärde, teknik, mekanisering och modernisering som verktyg för att kontrollera arbetskraften. Boken är inte en enkel kritik av maskiner eller teknik, utan en analys av hur teknik används inom ett bestämt ekonomiskt system. Braverman menar att mekanisering ofta kopplas till en omformning av arbetet där maskinen tar över det som tidigare krävde erfarenhet, handlag och taktisk kunskap. När produktionen organiseras kring maskiner blir arbetet lättare att mäta och styra och det blir svårare för arbetaren att påverka processen. Denna utveckling är viktig i boken eftersom den visar att teknisk modernisering inte är neutral. Den kan öka produktiviteten, men den kan också förstärka övervakning och beroende. Braverman knyter också an till hur kunskap i allt högre grad flyttas in i teknik, rutiner och ledningssystem, vilket gör att företaget äger inte bara maskinerna utan också själva arbetslogiken. Därför blir teknikens roll dubbel, både som motor för tillväxt och som instrument för disciplin. Boken hjälper läsaren att se att effektivisering ofta har ett socialt pris som inte syns i produktionssiffrorna. Slutligen, bokens betydelse för arbetslivsforskning och arbetarrörelsens självförståelse. Labor and Monopoly Capital fick stor betydelse eftersom den gav ett sammanhängande språk för att beskriva förändringar som många arbetare redan upplevde i vardagen. Braverman skriver tillräckligt klart för att vara användbar utanför akademin, men också tillräckligt teoretiskt för att påverka sociologi, historia och politisk ekonomi. Boken blev viktig i studier av deskilling, byråkratisering och kontroll i arbetslivet. Och den öppnade för senare forskning om hur ledning organiserar makt genom vardagliga rutiner. Samtidigt är den inte en handbok med enkla lösningar. Den förklarar mycket tydligt problemet, men erbjuder ingen färdig alternativ modell för ett annat arbetsliv. Det gör boken särskilt stark som analys, men så också mer krävande för läsaren som söker praktiska reformförslag. Dess värde ligger därför i att den skärper blicken för hur arbete faktiskt formas av ekonomisk makt. För studenter, fackligt aktiva historiker och alla som vill förstå varför arbetsplatsen ser ut som den gör, är detta fortfarande en central text. Sammanfattningsvis, den här boken passar särskilt bra för läsare som vill förstå arbetslivets historia, arbetsplatsens maktstrukturer och hur kapitalism påverkar vardagsarbete över tid. Den är relevant för studenter i sociologi, historia, arbetsvetenskap och ekonomi, men också för fackligt aktiva och andra som vill tolka förändringar i yrkesroller. Ledning och kontroll. Det som gör boken särskilt tydlig i sin kategori är att den inte nöjer sig med allmän kritik av dåliga jobb, utan följer själva arbetsprocessen och visar hur kunskap, ansvar och beslut flyttas bort från arbetaren. Jämfört med många andra arbetslivsböcker är den mer historiskt djupgående och mer strukturellt inriktad. Den förklarar inte bara vad som händer på arbetsplatsen utan varför det händer och hur det hänger ihop med monopol, kapital, arbetsdelning och taylorism. För läsaren ger det både intellektuell skärpa och ett mer precis språk för att förstå samtida frågor om kontroll, effektivisering och yrkesskicklighet. Det är en klassiker eftersom den fortfarande hjälper oss att se det som ofta döljs bakom ord som rationalisering och modernisering. Om du vill stödja Harry Braverman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!